Men jag tror att det kan finnas stor rädsla för att kantzoner blåser ut. Och då är man rädda både dels för virkesvärdet men också kanske för att man är rädd för att faller ut för mycket så blir det erosionsproblem då i vattendraget.
Kantzoner stoppar erosion och är viktiga för den biologiska mångfalden. Trots det så saknar en tredjedel av alla avverkningar vid sjöar och vattendrag kantzoner. Mycket beror på okunskap, men det ska det bli ändring på genom Skogsstyrelsens projekt Grip on Life. I det här avsnittet av Lantbrukspodden tar landskogsbruksreporter Gunnar Andersson rygg på en grupp skogsägare som lär sig mer om funktionella kantzoner på en demonstrationsyta utanför Sorsele i Västerbotten.
Att lämna kvar kantzoner med träd ut med sjöar och vattendrag vid avverkning, det är en viktig del av skogsbrukets miljöhänsyn. Det handlar om att bevara vattnets kvalitet och de biologiska värden som är kopplade till vattendraget. Förra året så gjorde Skogsstyrelsen för första gången en statistisk uppföljning av hur stor del av strandlinjerna som har kantzoner med träd kvar i avverkningar som gjordes under säsongerna 16-17, 2018-19. Då visade det sig att 31% av den totala sträckan strandlinje helt saknade kantzon. Men Skogsstyrelsens målbild för kantzoner vid vatten är att allt vatten i skogslandskapet på sikt ska ha funktionella kantzoner. Grip on Life är ett projekt där Skogsstyrelsen tillsammans med bland annat skogsägarföreningarna arbetar för att värna kvaliteten på skogarnas vattendrag och utveckla skogsbrukets hänsynsarbete. För att sprida kunskap har projektet skapat demonstrationsytor runt om i landet och under en lördag i slutet av augusti hade en skara intresserade samlats i Nallavaara som ligger strax utanför Sorsele i norra Västerbottens inland. Nu står vi här vid en bäck där det finns en kantzon som är dominerad av lövträd. Men jag tror vi får röra oss lite grann bort härifrån. Eftersom ljudet från bäcken stör oss.
Maria Grånemo heter jag och jobbar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Sorsele.
Enligt Skogsstyrelsens statistik som kom här i vintras så visar det sig att ungefär en tredjedel av alla vattendrag i avverkningar saknar helt kantzoner. Hur tänker du kring det?
Ja, men först och främst tänker jag att det är väldigt tråkigt att det ser ut så. Det är ju synd att vi är så pass dåliga på att lämna hänsyn till vattendrag när det är så pass viktigt. Men jag tror att det finns kanske en hel del okunskap i varför det är så viktigt att lämna en kantzon. Och mycket ligger nog i det. Men jag tror att det kan finnas stor rädsla för att kantzoner blåser ut. Och då är man rädda både dels för virkesvärdet men också kanske för att man är rädd för att faller ut för mycket så blir det erosionsproblem då i vattendraget. Och då kanske man får fundera, hur lämnade jag kantzonen? Var den tillräckligt bred, tillräckligt tilltagen? Vad stod där i för träd? Kan jag göra något alternativ? Jag tror att vi har en hel del arbete att göra liksom inom skogsbruket när det kommer till kantzoner. Och jag hoppas ju att statistiken som visar på att det kanske inte ser så bra ut nu gör att vi kanske pushas i rätt riktning och blir bättre.
Nu har vi fått se lite grann här på en demoyta och en bäck som rinner genom den här demonstrationsytan och där man har, det har fått se två olika kantzoner. Varför skulle du säga att det är viktigt att göra bra kantzoner?
Det är viktigt för flera olika orsaker, men framförallt att lämna en kantzon är ju syftet att kunna bevara den miljö som är i bäcken och kring bäcken. Och det är viktigt av flera olika anledningar. Vi pratade ju lite om erosion, att motverka erosion, alltså negativ erosion, körskador. Men också att det finns tillförande effekter, att det kommer ner förna och dödved i bäcken. Så det är flera olika faktorer som är viktiga att tänka på. Eller som är viktiga då i när man funderar på att planera och lämna en kantzon.
Ska man lämna kantzoner vid alla typer av vattendrag?
Tänk varför inte? Eller vad skulle anledningen vara att inte lämna? Man får nog fundera lite på det när man ställer sig själv frågan. För att, så länge det finns vattenföring i vattendraget så har ju vattendraget någon typ av funktion. Och då är frågan, vad händer om man inte lämnar en kantzon? Gynnas vattendraget av att kantzonen försvinner? Eller gynnas det av att det finns en kantzon intill det? Och ställer man sig den frågan så kanske man oftast ändå kommer fram till att det kanske ändå finns en funktion.
När man planerar i förväg, finns det något speciellt man ska tänka på där? Eller hur kan en bra kantzon se ut?
Och jag tror att det är en så himla bred fråga, för det beror nog så himla mycket på hur landskapet ser ut omkring, hur vattendraget ser ut. Är det ett brett vattendrag, ett smalt? Är det brant terräng runt om? Så att det finns mycket att fundera på. Men generellt så skulle jag säga att en bra kantzon är liksom väl tilltagen. Så att den genomtänkt, att den står plats en längre tid. Att det finns en inslag av kanske lite olika träd. Gärna att det finns mycket löv, för det faller in i lövförna som bryts ner fort. Men även liksom större barrträd som på sikt kan bidra med död ved. Och de har ju helt olika egenskaper. Det finns lite olika trädegenskaper som är väldigt bra för vattendraget. Och sen kika lite på hur ser det ut runt omkring. Är det fuktig mark runt omkring? Är det torrbacke? För är det mycket, liksom en ganska bred kant in till som är väldigt fuktig, så är det nog viktigt att ta till kantzonen lite extra. Och är det mer torrbackar så kanske man inte behöver ta till lika mycket.
Lina Polvi Sjöberg. Jag är lektor på Umeå universitet, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Forskar om fysiska processer i vattendrag. Så hur vattendrag förändras, hur sediment och vatten rör sig i vattendraget och varför de ser ut som de gör.
Under den här dagen i Sorsele har vi fått se lite olika exempel på kantzoner och på hur man har skapat kantzoner vid det här vattendraget som vi nu står bredvid. Kan du säga någonting om hur vattendragen och kantzonerna spelar ihop?
Det är ett verkligen samspel mellan själva vattendraget där man ser vatten rinnande i en fåra och svämplanen bredvid där vi har ett strandzon eller strandskydd. Och strandzonen påverkas av vattendraget genom översvämning och det är verkligen övergångszon. Men strandzonen, det påverkar ju vattendraget. Det skyddar från för mycket sediment, för mycket erosion, för mycket vattenflöde när vi har stora stormar. Skyddar från för mycket näring och skuggar vattendraget också. Men tillför också viss näring från löv och sen tillför också död ved. Och nu vissa strandzoner, där finns det mest lövskog också. Det är väldigt små träd som kan ramla i men har inte jättestor påverkan på att skapa nya livsmiljöer och skapa variation i vattendraget. Det är verkligen de här stora barrträden som kan falla naturligt eller ibland från vindstormar och skapa stor variation i vattendraget.
Den första kantzonen vi fick se här vid i demonstrationsytan visar ju att det var en ganska ung vegetation. Men sen fick vi se en kantzon också där det var betydligt äldre träd.
Ja, så den första var mest lövskog och det gynnar ju ändå vattendraget med att hålla fast strandkanten med rötterna och ge näring, löv. Men det är de stora träden, den här äldre skogen där det finns flera skikt av olika åldrar och de här stora träden som kan verkligen skapa den här förutsättningen. Så det var det som hade inte röjts eller huggits på väldigt många år, så det hade låtit växa och naturligt falla ner.
Du pratade lite grann om 3K:n, vad menar du med det?
Ja, man ska förstå vad som är naturligt och hur ett vattendrag bör se ut i ett visst område. Kan man tänka på 3 olika K. En är konnektivitet och där tänker man ofta nedströms, uppströms. Där vill man inte ha vandringshinder till exempel för vandrande öring och lax. Men det finns också lateral konnektivitet som för sidorna. Man vill ju få naturlig översvämning och konnektivitet med svämplanen till vattendraget. Nästa K är komplexitet.
Så här vill vi skapa naturlig variation inom vattendraget men också mellan olika bäckar och vattendrag. Så det finns olika typer av komplexitet. Det finns ju hur det ser ut i fågelperspektiv, att det slingrar, att det finns flera småfåror. Det finns flera olika sedimentkornstorlekar, att det finns intressant fallprofil, några trappsteg ibland eller pooler och så vidare. Sen sista är kontext. Och det är ju att alla vattendrag ska inte se likadana ut. Det finns en viss geografisk kontext. Är det väldigt mycket moränsediment eller är det mera fin svämplansediment eller torrmark? Då kommer vattendragen se olika ut. Har de en väldigt bred svämplan eller en väldigt smal svämplan på grund av inneslutning, kommer de kunna bete sig annorlunda. Hur ser lutningen ut? Hur brant är det? Och så vidare. Så man måste tänka just här, hur bör vattendraget se ut? Man ska inte bara ha en målbild, men flera olika målbilder beroende på kontexten.
Och utifrån det här så skapar man en kantzoner då, som samspelar med vattendraget.
Ja, precis. Och då kan man också få en idé hur bred bör kantzonen vara och vilken typ av kantzon bör man ha. Och är det här ett område som ska naturligt ha mycket död ved eller är det eller inte det? Så man kan tänka kring hur det ska se ut i bäcken men också runt omkring med det här kontext och komplexitet.
En av dem som var på plats var Åke Johansson, skogsägare med 4 fastigheter i Sorsele kommun på totalt ungefär 600 hektar produktiv skog. Vi har ju fått se lite exempel eller 2 exempel på kantzoner. En där de hade har varit avverkat tidigare och där man har anlagt en kantzon som var björkdominerad och så sen en kantzon där man inte har gjort någon åtgärd. Hur tänker du kring kantzoner som skogsägare?
På många ställen vid bäckar så är det ju väldigt stora träd ända ut i kantzonerna. På grund av, ofta på privat mark så är det ju, har det ju varit mycket björk nära bäckar. Där markägarna har tagit ut björken som ved och så har man bara stora granar kvar. Att göra en vettig kantzon där utan att få vindfällen och med stora vindfällen. Rötter som slår upp sig får man ut läckage till bäckarna. Det är ju inte så bra. Så att jag gör gärna högstubbar av stora granar. Lämna mindre träd, helst löv, för att skapa en kantzon. Första gallring så har jag väl kanske en idé att jag gallrar mycket hårt nära bäckarna. Så att framledelse kom upp. Mindre träder, mycket mera löv kom upp. Man får en naturlig kantzon till nästa åtgärd. Så det är mina funderingar runt kantzoner.
Hur tänker du kring bredden på kantzonerna?
Ja, det får markförhållanden och vegetation styra. Det är ju, om man tänker skogsbrand, det vill säga en markbrand, hur långt når elden? Ja, den når ju då till och med blåbärsris och kanske lite längre. Men då man kommer in på fuktigare mark där stannar ju branden ofta. Så att lite så får man skoja efter. Ibland är det ju väldigt nära. Men då kan man ju ändå vara lite generös och lämna lite mer. Men
gör du någonting av sådana här speciella åtgärder som vi såg här, som att tillföra lite död ved eller sånt?
Nej, det skjuter naturen själv tycker jag. Det gör den jättebra.
Du har hört Land- och skogsbruksreporter Gunnar Andersson lära sig mer om funktionella kantzoner ute på en demonstrationsyta utanför Sorsele i Västerbotten. Du har också hört skogskonsulent Maria Grånemo från Skogsstyrelsen, forskaren Lina Polvi Sjöberg, Umeå universitet, samt skogsägare Åke Johansson. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till Lantbrukspodden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruks redaktion som är en del av LRF Media.